Lukas kapitel 13, vi ska läsa vers 1-9. Det är ett bibelord som jag har läst och lyssnat till de senaste dagarna. Det är så att vi har en dotter på lite drygt ett år som vi har börjat skola in nu på vår förskola, Tärnan. Och det har gått med henne från där vi bor ner till förskolan. Det tar 7-8 minuter kanske. Men barnvagnen och lämnat henne sen när jag har hämtat henne. Och då har jag Bibeln som ljudbok. Alltså jag lyssnar på den. Jag har den i min mobil. Så jag har sagt mobilen på högtalare. Alltså jag går med den i handen och lyssnar till Bibeln. Det är väldigt bra. Jag hinner ungefär ett kapitel på vägen ner. Och ett kapitel tillbaka. Så jag har lyssnat på Lukas evangelium. Och det här kapitel 13 har jag lyssnat på flera gånger. Den som heter Stina Ekberg som berättar eller har läst in det här. Hon har lite finlandssvensk, eller inte lite, hon är finlandssvensk. Så hon läser Bibeln så här. Det är härligt. Hon har väldigt vacker röst. Och det här är en början av det här kapitlet. Jag har inte fastnat vid det innan. Liksom. Ni vet, ibland man kan läsa Bibeln. Men vissa saker läser man och det fastnar inte riktigt. Men sen långt senare så kan det hända att du läser bibelställen du vet och har läst många gånger. Och helt plötsligt, men det här har jag inte riktigt lagt märke till. Och så får jag nog säga att det var med det här. Och jag tror att det har någonting att säga till oss idag. Vi läser tillsammans. Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sa han, tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet som det. Eller de 18 som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet, precis som dem. Och han gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre, låt det stå kvar 1 år till så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Ofta när det händer stora katastrofer, någon naturkatastrof eller någon annan typ av katastrof, så hör man ofta röster, någon kristen eller någon pastor eller någonting som säger att det här är Guds dom över landet. Eller över människorna i landet eller de här länderna som drabbas. De här människorna och landet, det är så syndigt att Guds dom, att Gud sände en dom, ett straff över det här landet. Sådana röster hördes på många håll den 11 september i USA. Det var en Guds dom över landet. Vid tsunamikatastrofen. Likadant. Jag tror säkert det var likadant när Estonia sjönk på 90-talet. Och så vidare. Och det här pratar Jesus lite om. Han tar upp 2 händelser. Och frågar, hände detta på grund av att de som dog, eller föll offer för det här, hade syndat? Hade syndat väldigt mycket. Det första Jesus nämner, det var några galileer, några judar. Där Pilatus hade tagit deras blod och blandat med blodet från offerdjuren. Det var ju fruktansvärt förnedrande. Det är nästan kanske som att någon skulle döda en kristen och blanda blodet med vinet i nattvarden. Förstår ni? En fruktansvärd förnedrande händelse. Är det någon som skulle kunna hjälpa mig lite vatten eller något att dricka? Ursäkta. Och det andra var mer någon typ av naturkatastrof. Kanske var det en jordbävning eller någonting som gjorde att det här tornet rasade och 18 personer dog. Var det här en Guds dom över de som drabbades? Hade de syndat så mycket att nu var det dags för dem att få dom och ett straff? Den här frågan var nog naturlig för många. Och kanske i vår tid också. Det är naturligt på något sätt att ett brott får ett straff. Hur kunde Gud tillåta? Tack. Hur kunde Gud tillåta det? Någonting så förnedrande att hända som för de här galileerna. Eller hur kunde Gud tillåta en sån här katastrof så tornet rasade? Men Jesus vänder på det här. Och han säger att även eran synd är tillräckligt stor för att ni ska mista livet. Om ni inte omvänder er. Alltså, vi kan inte ursäkta oss, gömma oss bakom någon annan synd som vi tycker är mycket större eller värre. Jag kommer inte undan bara för att jag inte har gjort lika svåra synder som en del andra. Och när Jesus talar om att mista livet, så handlar det inte bara om att mista liksom jordelivet, att dö en fysisk död. Därför att alla här kommer ju dö, alltså. Den största syndaren kommer att dö en gång. Och den allra mest fromma och gudfruktiga och finaste kristna kommer att dö en gång. Och Jesus säger dessutom att ni mister livet om ni inte omvänder er. För det finns en möjlighet att inte missa livet. Jag tror vi förstår att Jesus talar om ett annat liv vi kan mista och förlora. Det här ordet mista livet betyder just det. Att förlora livet, mista livet. Det är samma ord som används i Johannes 3:16. Att ty så älskade Gud hela världen att han sände sin son. För att vara som tror på honom inte ska gå under. Det är samma ord. Inte ska mista livet. Inte gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det är alltså motsatsen till evigt liv. Och Jesus säger att det är nödvändigt. Ni måste omvända er om ni ska bli räddade undan den eviga döden eller den slutgiltiga döden. Och Jesus talar väldigt mycket om omvändelse. Vi hittar det i evangelierna. Och då menar han inte bara att be om förlåtelse för sina synder, utan om att vända inriktning i sitt liv. Att har jag gått åt det här hållet, så går jag nu åt det här hållet. Alltså, att vända sig om. Att istället för att leva för sig själv, istället för att jag har bara mina egna mål, så väljer jag att gå i riktning mot Gud. Eller har Guds mål som mina mål. Jag går Guds väg. Igår så var Ida Kajsa, min fru, och Vilma, min dotter, de var på utflykt med församlingen och förskolan. De var ute i skärgården, eller Vaxholm och Värmdö, var det var de åkte runt. Och jag var hemma och jobbade. Jag förberedde predikan och lite annat, så jag kunde inte följa med. Och så, de gick strax innan 10, för bussen skulle gå 10:00. Och då satte jag mig i vårt vardagsrum. Och jag skulle be och läsa Bibeln och börja förbereda mig. Och så såg jag att mitt av vardagsrummet så var det fluga. Och den bara flög runt. Så här lite oregelbundet, så här ungefär. Men liksom, det var som att den flög i en kub. Om du tänker en kvadratmeter stor kub eller någonting. Så flög den fram och tillbaka. Folk var att den helt plötsligt stötte mot någonting och så vände den riktning. Och lite upp och lite ner, men helt oregelbundet. Och så höll den på. Och så höll den på och höll på. 3:30 höll den fortfarande på. Och körde samma vända liksom runt, helt oregelbundet. Det var som att den en gång försökte flyga mot dörren ut från vardagsrummet. Men innan den kommit långt så vände den sig tillbaks. Och så fortsatte den så här. Det gick bara runt. Och jag tänkte, vilket tragiskt liv. bara surrar runt. Ingen riktning i sitt liv, inget mål med sitt liv. Bara runt. Och jag tänkte, men så kan det nog vara för ganska många i vårt samhälle. Alltså att livet går runt. Man har massor att göra, men man kommer inte. Man kan lätt fylla sitt liv idag med alla möjliga aktiviteter, med verksamhet, med arbete, med nöje, med att pyssla på huset, renovera köket. Du kan skaffa båt och bilar. Alltså du kan fylla ditt liv med så mycket tv, är du ung, med dataspel och internet och allt möjligt. Och det går runt, du har massor att göra. Men det går runt, du har liksom ingen riktning i ditt liv, inget mål. Det kretsar kring en själv. Man har en fulltecknad almanacka. Jag tänkte, en sån människa behöver faktiskt omvända sig. Börja gå mot ett mål. Inte bara snurra runt. Det leder liksom ingen vart. En omvänd människa är inte en människa som bara snurrar runt. Kring sig själv. Har fullt att göra, fullt upp. En omvänd människa är någon som har ett mål. Som söker Guds rike. Jag tänkte på det här, söka Guds rike. Det är en fras som finns i Bibeln och som vi citerar nu och då. Att söka är att leta, eller hur? Vi letar efter Guds rike. Var kan vi hitta Guds rike? Vi liksom letar och strävar efter ett liv i enlighet med Guds rike. Vi går i riktning mot Guds rike. Mot det sättet att leva som Jesus talar om. Och omvändelsen, det hör inte bara till början av vandringen med Jesus. Jag tror att även vi som har varit kristna länge kan ibland hamna i det här. Att det går runt. Vi kan också fylla våra liv med så mycket aktiviteter, så mycket verksamhet. Att vi får det här flygbeteendet. Det går runt. Vi har fullt upp. Men vi kommer ingen vart. Vi stannar aldrig upp. Den här flugan stannar aldrig upp. Alltså, timme efter timme har den på. Bara snurra runt. Och jag tror att vi måste nu och då stanna upp. Och se vart är vi på väg. Går mitt liv bara runt. Kommer jag någon vart? Går jag Guds väg eller går jag en annan väg? Och vid olika val så jag tror jag det är viktigt att se vart leder det här mig i långa loppet. Jag tror man skulle kunna berätta om att Mats är sjökapten och kör båtar och kör stora båtar. Man är ute på Atlanten och har satt en kurs. Man räknar ju grader va, liksom, i olika grader. Och har du bara en grad fel, det är så lite. Så i långa loppet hamnar du på en helt annan kontinent. Alltså våra val. Vad leder det mig i långa loppet? Jag tror vi behöver stanna upp. Och tänka efter. Vart är jag på väg? Leder det här mig närmare Gud? Är det här någonting som hindrar mig att följa Jesus? När Jesus talar om det här så finns det ju ett väldigt allvar i det. Alltså om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet, precis som dem. Då menar ni inte precis på samma sätt utan precis som dem mister livet kommer ni också göra det. Det finns ett allvar. När jag jobbade som ungdomspastor i Uppsala så hade jag en grupp tonåringar. Det var 3-4 killar tror jag. Som jag undervisade. Vi träffades varje vecka. Och vi gick igenom grundläggande undervisning. Vad handlade den kristna tron om? Det kristna livet om? Och sen en gång så talade vi just om det här. Att det finns en evighet. Och det kan vara tillsammans med Gud. Eller det kan vara borta från Gud. Bibeln talar om himmel, ett himmelrike och ett helvete. Alltså att en människa kan gå förlorad och missa det eviga livet med Gud. Och vi läste olika bibelord och pratade om det här. Och så var det en av killarna som han kunde inte, han ville inte tro på detta. Och det sa han redan tidigt. Och när vi hade läst de här bibelorden och pratat om det, vad Jesus menade och vad Bibeln talade om, så var det som att kanske ändå det började landa i honom. Och då sa han så här: men det här är ju allvarligt. Det här är ju allvarligt. Då förstod han att, för att han pratade om någon kusin eller någonting, att man visste inte, trodde på Jesus, inte följde Jesus. Förstod han att om det här stämmer, då är det allvarligt. För då kanske den här kusinen inte kommer vara med mig en gång inför Gud. Och den här tanken är ju egentligen skönast att tränga undan. Att slippa tänka på det. Runt omkring oss så finns det människor som verkligen behöver Jesus. För annars kommer de gå förlorade. Jag tror inte att någon människa kan bära liksom tyngden av denna insikten själv. Då kommer man kommer själv gå under på något sätt. Man själv ska bära detta på sina axlar. Men vi som församling, vi behöver ändå ha detta perspektiv med oss. För det ger ett allvar till vårt uppdrag att gå ut med evangeliet till alla människor. Och när Jesus talar så i den här liknelsen som kommer, så säger han att det finns också ett tidsperspektiv. Han talar om ett fikonträd. Det har inte burit någon frukt på 3 år. Så ägaren tröttnar och säger till trädgårdsmästaren att hugga bort det. Det ger ju ingen frukt. Ta bort trädet så kan plantera något annat istället som kanske bär frukt. Men den trädgårdsmästaren vill ge det bara en chans till. 1 år till. Om man gräver runt det. Jag vet inte riktigt vad det skulle hjälpa att gräva runt trädet. Det kanske någon kan berätta för mig sen. Men uppenbarligen skulle det kanske hjälpa att bära frukt. Någon som vet? Ja, hur som helst. Om man gräver och gödslar så kanske skulle det kunna bära frukt. Annars skulle ägaren hugga bort det. Och när Jesus berättar denna liknelse så handlar det om Israel. Ofta används en vingård och också ett fikonträd som symbol för Israel. Israel hade inte burit frukt. Den frukt som Gud hade förväntat sig. Till exempel, de tog inte emot Jesus, utan de flesta i alla fall förnekade, förkastade Jesus. Men här förstår vi, Gud vill ändå ge dem lite mer tid. Kanske kommer ändå Israel bära frukt. Och även om denna liknelse kanske framförallt handlar om Israel, så gäller det här också oss. Alltså Gud har tålamod med oss. Men vi vet inte riktigt hur lång tid vi har. Vi vet inte vilken som är våran sista dag. Och det gäller för alla människor. Vi vet inte hur lång tid vi har att gensvara, att omvända oss, att bära frukt. Och samtidigt som det finns ett väldigt allvar i denna texten, så när jag lyssnade på det här på ljudboken eller på min mobil, så var det faktiskt ett ord som jag tyckte fastnade, som gav hopp. Och det var ordet kanske. Kanske bär det frukt nästa år. Alltså Gud ger lite mer tid, en chans till. Det är inte kört. Kanske bär det frukt nästa år. Och sån här är Gud, det tycker jag framgår i hela Bibeln. Läser du Gamla testamentet så ser du hur Israels folk gång på gång vänder sig bort från Herren. De har fått budorden, de har fått domare, de har fått kungar och profeter som ska hjälpa dem att följa Herren. Men de vänder sig bort från Herren gång på gång. Och så händer det ofta så att de hamnar under eller i händerna på någon fiende. Och då börjar de be. Och då börjar de ångra sig. Och så är Gud god och gör dem fria. Och så kanske de lever och följer Herren ett tag. Men så vänder de sig bort och tillber avgudar. Men Gud ger dem en ny chans. Tänk på David. Han hade syndat svårt. Han hade varit otrogen. Och han hade väldigt medvetet skickat en människa rätt in i döden. Dödat en människa. mannen till den frun eller till den kvinnan han har varit otrogen med. Och så kommer en profet, Natan, till David och avslöjar hans synd. Och i och med det får David också en ny chans, därför att han omvänder sig. Profeterna Gud sänder talar gång på gång om Guds dom som kommer om folket inte omvänder sig. Alltså, det är inte bara dom, utan det finns också möjlighet till omvändelse. Det finns en chans att inte domen ska falla. Eller tänk på Petrus, Jesu lärjunge, som levde nära Jesus, följde honom, men ändå förnekade honom på slutet, sa jag känner inte den mannen. Till och med honom ger Jesus en ny chans. Han får bekräfta sin kärlek till Jesus och han får bli en av ledarna för den första församlingen. Jag läste en bok i sommar av Magnus Malm, heter han, som har skrivit den. Boken heter Ett hjärta större än världen. Att följa Jesus enligt bergspredikan är undertiteln. Och han talar om hur Gud vill ge en chans till. Om hur Gud vill förlåta. Hur Gud vill ta emot oss. Och han citerar ett bibelord som jag kände, jag har burit med mig. Det är från Mika. Och det är också ett sånt bibelord, jag har läst det. Men när jag läste det i hans bok, så var det, vad man säger, starkt för mig. Det är från Mika, kapitel 7, Gamla testamentet. Vers 18 och 19. Mika 7, vers 18 och 19. Vilken Gud är som du? Du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Det här är vad vi möter när vi omvänder oss. En människa som kommer till Gud och ber om förlåtelse, vill omvända sig och lämna synd, lämna det gamla, möter en Gud som helst vill visa nåd. Det där tog tag i mig, att Gud vill helst visa nåd. Det är inte så att det är jobbigt för Gud att förlåta. Det är inte så att det är lite mot hans principer. Nej, Gud vill helst visa nåd. Han förbarmar sig över oss på nytt. Han har gjort det innan. Han gör det på nytt. Han utplånar våra brott. Han kastar av alla våra synder i havets djup. Och tänk på den här tiden. Jag tror inte man dök ner till havets botten som vi kan göra idag med dykadräkter eller ubåtar och hämta upp grejer, gamla skepp och skatter på havets djup. På den här tiden, du kanske kunde dyka några meter. Men har du kastat något ner på havets djup på den här tiden, då visste du att där låg det, där kunde ingen komma åt det. Det var borta. Tänk dig, så är våra synder. När vi kommer till Gud och ber om förlåtelse, han kastar dem ner på havets djup och ingen kan komma åt dem. De är borta. Du kan inte se dem. Han utplånar dem. Gud vill helst visa nåd. Och även om vi tycker att vi kommer med synd och smuts till Gud med mörker, så vill han helst visa nåd. Även om vi kommer och känner att vi har varit borta länge från Herren. Det har varit en tid då jag har inte orkat be. Det har inte blivit av. Det har varit så mycket annat. Nej, Gud vill helst visa nåd. Och jag tror att det här är någonting vi behöver inte bara höra men också uppleva. Vi får komma med allt det här och ändå vill Gud möta oss. Ja, det är faktiskt någonting otroligt stort. Alltså att få komma som människa. Och det är verkligen så att var och en av oss här inne, vi bär på olika saker. Saker som vi kanske inte ens vill nämna för någon. Och jag kan i alla fall tänka så här att med allt jag har gjort så kan jag liksom inte tro att någon skulle acceptera mig. Och om du verkligen såg mig på insidan så skulle du kanske inte vilja ta mig i hand. Jag vet inte om du har tänkt så. Och alltså det finns en rädsla, tror jag, hos oss att bli förkastade. Och det kommer redan från unga år. Tänk om jag får inte jag vara med. Barnen som leker och jag vill vara med. Nej, de vill inte ha med mig. När man går i skolan, man kanske blir retad för någonting. Får jag inte vara med som jag är? Men det här får vi pröva inför Gud. Gud, får jag komma till dig med allt detta och du ändå tar emot mig? Och det är först när vi själva erfar det som vi förstår vidden av Guds kärlek och hans nåd. Jag ska bara avsluta nu med att säga att det här ordet som för mig är så mycket hoppas, kanske bär det frukt nästa år. Jag tänker att det är också en motivation för oss som Jesu lärjungar att fortsätta arbeta. Om vi inte har sett den frukt av vårt arbete och våra böner som vi har önskat, så ska vi ändå inte ge upp. Bara för att vi inte kanske har sett en väckelse eller sett så många människor komma till tro som vi hoppas och önskar, så ska vi inte ge upp. För kanske kommer det nästa år. Om vi gräver lite mer, om vi gödslar, om vi arbetar lite till, så kanske kommer Gud göra det. Om vi söker Gud och arbetar, vittnar, så kanske fler kommer få möta Gud, få lära känna honom, bli räddade. För det är det handlar om. Det är därför vi är här i Rinkeby. Vi är som en räddningsstation, en räddningsbåt. Och det här, återigen, här hänger inte, faller inte på en enda människa. Det här måste vi göra tillsammans. För ingen enda människa kan själv göra detta. Och vi kan ju inte heller själva frälsa någon. Det är bara Gud som kan. Men Gud har ändå gett oss ett uppdrag. Och vi är Guds medhjälpare. Och jag tror att vi kan liksom gräva. Vi kan gösta. Vi kan så. Vi kan vittna. Det talar också Paulus om församlingen. En sådde och en annan vattnade. Men Gud gav växt. Vi kan plantera, vi kan försöka, vi kan jobba. Men vår tro står till Gud. Och fortfarande så finns det tid för människor att omvända sig. Och därför ska vi verka. Men dagen fortfarande här, natten kommer då ingen kan arbeta. Och vi vill ge Jesus till människor. Vi vill berätta för Rinkeby att det finns en som kan rädda, en som kan göra att vi inte behöver missa livet, utan att vi kan få evigt liv. Så frågan är till oss idag, till dig: vill du vara med och arbeta, gräva lite mer, gödsla, vara med och be, arbeta, vittna, stå? För kanske får vi se frukt i år, kanske får vi se lite mer frukt i år. Kanske får vi se en skörd av människor som kommer att tro på Jesus. Jag vill i alla fall att vi ska be om det nu. Tack Herre för ditt ord. Och jag tackar för ditt ord om att du vill ge en chans. Att du vill ge möjligheter. Att du inte ger upp, Herre. Tack att du inte går över på oss. Du ser hur vi finns här på grund av dig. Jag tackar dig Herre att du inte har gett upp på oss, utan du har mött oss gång på gång. Och jag tackar dig Herre att Det finns hopp. Tackar du också, det finns hopp för människor runt omkring oss. Vi vill vara med och ge hopp till människor. Och hjälp oss, Herre, att inte ge upp. Hjälp oss att hålla ut. Vi vill ge människor omkring oss mer tid, Herre. Vi vill gräva, vi vill gödsla. Göra det vi kan för att människor ska få höra evangeliet. Herre, hjälp oss att söka dig, söka ditt rike. Hjälp oss att inte bara göra som den här flugan. Ha massor att göra, snurra runt, runt, men inte ha någon mål, ingen mening. Herre, hjälp oss att gå din väg, Herre. Jag vill be, Herre, återigen för Rinkeby Kids. När de berättar om dig för barnen, så ber jag att du ska vara där, Herre. Du ska låta ord få sås i barnens liv. De ska få förstå att du är god, att du älskar dem. Du vill deras bästa. Herre Jesu namn.